Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Hej alla glada lyssnare och alla ni andra också. Välkomna ska ni vara till 2 timmar med oss här på Seniorradion 102,7 MHz. I studion finns jag som heter Mats Ånvall och i kontrollrummet finns Timo Heino. På dagordningen idag så finns den nya utställningen om häxbränningarna i Gävle på andra halvan av 1600-talet. Inte mindre än 19 personer avrättades och en avgörande roll för att det skulle upphöra spelade en präst. Men mer om detta när Desiree Kjellberg från Fängelsemuseet och Maria Blixt från Svenska kyrkan kommer till studion alldeles strax. Många äldre vill byta bostad men drar sig för både kostnader och allmänt besvär. Så den flytten blir sällan av. Högskoleforskaren Maria Kullander har kartlagt fenomenet och kommer hit en halvtimme in i programmet. Sen blir det bokprat med Maria Wallmo och Helena Näslund, så då får vi tips från 2 erfarna läsare. Seniorradions Sven-Erik Lundberg har botaniserat bland bluesartisterna och hittat denna dag Mud Morganfield, som för övrigt är son till den kanske mer namnkunnige Muddy Waters. Men vi börjar med musik. Innan vi kör musik så ska jag nämna något om avslutande panelen såklart. Idag består den av Voko Vera Boman, Kike Larsson och Conny Persson. Så häng med här på 102,7 så får ni veta vad de ska dryfta. Nu blir det musik. Vad passar bättre än en glad kalypso om våren? Olle Adolfsson.
Den här visan är verkligen inte särskilt ny. Den är kanske inte ens bra. Men den är dock tillägnad luffaren Frasse. Och det får vara skäl nog till att den framförs. I denna visa får man tänka sig luffaren Frasse på hemväg från ett litet naschbil. Tillsammans med ledigheten, friska viljan och vad den kan heta. Han avsjunger då en liten nocturn som låter på följande vis.
Strunt och jag sjunger strunt och jag är visst lite i hatten. I morgens sken där jag dansar hemåt i natten. Jag dansar långdans med alla trän så att mossan ryker i snoren. Bland rön och in i en glad kalypso om våren. Vart gick de andra, vart blev de av? Jag får gå här ensam och traska. Fast det är så kul att i vattenpussarna plaska. Som ner i dikerna plaskar jag på min stolta väg ifrån festen. Tjosa, jag trillar visst, men det gör det samma för resten. Jag lubbade ut på ett fält förut fullt av is som låg där och blänkte. Precis som om det var frost och kallt och jag tänkte. Vad tusan, frosten är svår i maj och det led som glas när jag trampade. Och jädrarna mamma, jag vart skraj för jag runt i drivbänkar klampa. Men Men strunt, jag är lika glad ändå, fast jag trampar ut i rabatten. Det är så härligt att det är vår och jag dansar hemåt i natten. Och titta, snart är det ljusen då alla fåglar trillar i snåren. Kom ut och dansa med mig ett slag i en glad kalypso om våren.
Applåder för Olle Adolfsson. Och kanske applåder för dig, Ingrid Karlsson, som har kommit in i studion.
Ja, vem vet. Ja. Du.
Men hur är det med vår känsla?
Ja, men du, det där var en ny version av Olle Adolfsson.
Ja, det var nog en live-version.
Okej, okay. Ja. För den där sort hade jag inte hört förut. Nej. Men man blir lite glad av det.
Ja, man blir det.
Ja.
Ja, men hur står det till med namnsdagar?
Ja, du, idag, den 17 mars, då ska vi gratulera Gertrud.
Okay.
Hon får vara ensam faktiskt. Och det är Gertrud, det är ett namn med gamla anor i Sverige. Redan i slutet av 1200-talet så finns det belagt. Namnet är tyskt, sammansatt av två ord som betyder spjut och kraft. Gertrud var populär i början av 1900-talet. Hon har haft namnsdag 17 mars så länge vi har haft almanackan i Sverige. Och detta är för att ära Sankta Gertrud som är resenärernas skyddshelgon.
Mm.
Och idag skulle vi ha klädd i grönt egentligen, för det är ju Sankt Patricks dag.
Okej, irländarnas stora dag.
Just det.
Då är det ju den här floden i Chicago som färgas grön.
Visst, men den 18 mars hör du, då ska vi gratulera Edvard och Edmund. Och då är det bussförarnas dag. Så då tycker jag man kan säga tack till bussförarna när man kliver på. 19, Josef och Josefina. Och 20 mars, Joakim och Kim. Och det är internationella glädjedagen.
Åh, vad roligt vi ska ha.
Ja, och vet du vad? Det är vårdagjämning den 20 mars. Så då har man rätt att vara glad, tycker jag.
Äntligen, ja.
Lördag den 21, Bengt och världspoesidagen. Och den dagen då ska det rocka sockorna.
Which means,
ja,
vadå?
Jag tänkte just det. Det är världsdagen för Downs syndrom som startade 2014 i Sverige. Du ska ha olika socker på dig. Du sätter på dig en svart och en blå till exempel.
Ja, det var på lördag det.
Ja, lördag den 21.
Okay.
22, Kenneth och Kent och internationella vattendagen. Och 23, Gerda och Gerd. Men som sagt, vad känner vi någon Gertrud, så tycker jag att vi ska gratulera henne idag.
Det tycker jag vi ska göra. Jag känner faktiskt ingen.
Inte jag heller.
Men grattis ändå, du där ute som heter Gertrud. Tycker jag vi kan säga.
Ja då.
Nu blir det musik av helt annat slag.
Stop it, please stop it now. You know I can't take it, please stop it now. My head is spinning a spell at the home now.
My head is spinning,
round and around.
My head is spinning, going around and around.
We'll be right back.
My one desire is to try not to cry. She might come back one day, by the by. My head is spinning, coming around and around. My head is spinning.
Omisskännligen Elvis Presley i en låt som heter Witchcraft. Och det är väl ett passande intro till våra första gäster. Maria Blixt, diakon i Svenska kyrkan. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Desiree Kjellberg, chef på Fängelsemuseet. Välkommen du också.
Tack så hemskt mycket.
Ja, nyss så invigdes en ny fast utställning där i Fängelsemuseet, eller i Slottshäktet,
som är en del av Fängelsemuseet.
Satans raseri.
Ja.
Det låter förfärligt.
Det var det nog.
Ja. Berätta mer.
Det är en del av utställningen som vi har på Slottshäktet, ett rum där vi, som vi nu har vikt till häxprocesserna som skedde i Gävle 1675. Och man brukar ju säga att det var liksom Satans raseri som kom över staden. Mm. Man var ju rädd för Satans raseri.
Vad hände?
Det var ju häxprocesser i större delen av Sverige vid den här tiden. Och det kom ju till Gävle redan 1673. Men vi hade ju en kyrkoherde som inte trodde på det här, Petrus Fontelius, vid heliga trefaldighet. Och han ville inte lyssna på människor. Och det gjorde att när de anklagade kvinnor för att de var häxor, vilket gjorde att människorna i Gävle vände sig mot honom och anklagade hans fru för att hon var häxa. Och hon hette Katarina Bure. Hon blev ställd inför trolldomskommissionen i januari 1675 tillsammans med flera andra kvinnor i Gävle. Mm. Och sen var trolldomskommissionen på att ransaka de här kvinnorna under januari, februari och i början av mars så föll domar. Där sex kvinnor dömdes till döden, varav Katarina Bure var en av dem. Mm. Och de skulle då halshuggas och brännas på bål.
Mm. Ja, för det här med bränningar, säger man ju, häxbränningar, man tror ju att de brändes levande.
Ja.
Men så var det inte.
Inte i Gävle. Här halshugg man. Och överlag i Sverige så var det halshuggning som skedde först. Det var ju endast en kvinna under den här perioden av häxprocesserna. Den pågick mellan 1668 och 1676. Och en av de sista kvinnorna då 1676 i Stockholm blev bränd levande. Men alla andra blev halshuggna först. Men
vad hände med prästfrun då?
Ja, alltså de rymde ju.
Ja, ja.
Hon och hennes make Petrus Fontelius från Gävle. Och höll sig undan. Mm. Och det här blev att Petrus Fontelius startade en kamp för hennes liv. Och de här breven som han skickade är ju till grund då i det vi skriver om i den här utställningen. Mm. För han berättade om vad som verkligen hände i Gävle. För i Trolldomskommissionens protokoll där kan vi läsa om Blåkulla berättelser och hur barn i Gävle berättar att de togs till Blåkulla om nätterna av de här kvinnorna. Mm. Men i Petrus Fontelius brev, där kan vi läsa en helt annan historia om hur barnen mutade så att säga saker. Mm. Det är osämja mellan grannar. Det är anklagelser som är helt ogrundade. Mm. Och de här breven sen gjorde ju att Katarina Bure blev frikänd från sina anklagelser i slutet av 1676 och att hon blev benådad. Men det här har också bidragande
del till. Hon blev benådad, hon blev inte frikänd alltså.
Ja, eller nej, hon blev, ja det stämmer, vad bra att du säger det. Nej, men hon blev frikänd.
Ja, hon blev det.
Ja, hon blev frikänd från anklagelserna. Och de här breven är också en del till varför hela trolldoms det här med den här perioden tog sitt slut. Mm. För att de bidrog till att maktens män i Stockholm helt enkelt beslutade att nej, men det här, vi kan inte fortsätta så här. För de visar ju sanningen bakom anklagelserna.
Jag måste få fråga, var Gävle speciellt? med häxor och sådär? Eller fanns det över hela Sverige?
Alltså det är egentligen i Mellansverige. Det började i Dalarna, i Älvdalen. Och sen så fortsatte det genom Dalarna, över Hälsingland, ner till Gästrikland. Men sen så fortsatte det liksom upp mot Ångermanland. Och Torsåker upp i Ångermanland, där det fanns ett crescendo 1675, där 71 personer avrättades. Och sen gick det ner till Stockholm. Så det var liksom främst den här platsen i Mellansverige som det handlade om. Och vi ligger ju mitt i det. Och det som är speciellt med Gävle, det är ju det att prästfrun, kyrkoherdens hustru, faktiskt blev anklagad.
Mm. Okay.
För det är, hon är den från det högsta samhällsskiktet som har blivit anklagad som häxa.
Maria Blixt, kyrkan har ju varit med i det här och tagit fram det här utställningsmaterialet.
Det skulle jag inte säga, men vi har haft en dialog med Desiree där vi ju tycker att det här är en väldigt spännande berättelse. Det är ju Fängelsemuseet som har tagit fram det. Men vi fångades av det därför att vi ser flera saker. Vi ser kyrkan hade ju en stor roll i det här med häxprocesserna. Med den här bönen som kungen sa att man skulle läsa, Satans bön. Eller vad heter det?
Bönen mot Satans raseri.
Bönen mot Satans raseri. Som ju den här kyrkoherden då, Petrus Fontelius, han lydde ju inte det. Han gjorde inte det varje gång. Utan han liksom, för han trodde inte på det där. Och jag tycker att det är så spännande att se den kamp som han gjorde. Vilken förebild han var. Och jag tänker liksom vilka... Idag, i dagsläget, är det som jag fångas av och som jag tror att vi är många i kyrkan som fångas av. Vilka är det idag som vi är snabba att döma? Så att vi kan liksom lära oss av historien och hur kan vi vara en förebild på det sättet som Petrus Fontelius var? Vilken stark människa, vilken... Ja.
Verkligen. Och kyrkan i övrigt på den tiden, alltså, bortsett då från Montelius, var ju ingen särskilt smickrande roll.
Nej, det var ju inte det. Nej. Det var ju inte det, och det får man ju, liksom, och det får man ju skämmas över. Liksom. Ja.
Är det här lite en senkommen avbön eller ursäkt, eller är det att dra för långt kanske?
Jag skulle väl säga att egentligen... För min del så tycker jag att historiebeskrivningen, att man beskyller ofta kyrkan för det här, och att det är att förenkla historiebeskrivningen, för att det här handlar ju om män med makt snarare. Att kyrkan är ju, det fanns kyrkliga män med makt som utnyttjade sina makter och trodde på saker. Men det fanns också borgmästare som här i Gävle som också gjorde det. Så att det är att förenkla för mycket och säga att det bara är kyrkans fel. Utan det är människor som har utnyttjat ord som på fel sätt snarare. Och det är både kyrkans män och det andra män. Liksom.
Ja.
Hade du något på hjärtat?
Nej, men jag tänkte på det här att den ligger i slottshäktet.
Ja.
Jag är så obevandrad. När har de öppet?
Vi har ju öppet mellan på onsdag, torsdag, fredag, lördag mellan 12 och 16.
Även slottshäktet?
Alltså. Ja, slottshäktet är också öppet. Och det var ju det som är, att anledningen att vi har lagt den här utställningen i slottshäktet är ju det att det var där de satt. Det var där de satt i onsdag. Och på slottshäktet, det är ju ombyggt idag, så att man ser ju inte att det är ett gammalt fängelse. Och det är en vindflöjel på det huset som står 1732. Okay. Så att man är ju lätt att tro att det bara är att inte äldre än så, men det är ju, för att det hus som låg där på den platsen innan, det brann ju och byggdes upp det här nya på det. Men det är samma rumsligheter. Det är det som är så spännande, för att det var ju i sten. Mm. Så jag menar, det var ju bara taket och den övre våningen som brann. Så det är fortfarande de rummen man går in i när man går in i slottssektet. Okay. De här rummen där de här kvinnorna var och inlåsta inför sin avrättning. Mm.
Ja, ja.
Och det är ju unikt att det är ett museum.
Mycket på det ångest sättet. Som har samlats där. Ja,
så fruktansvärt. Ja. Så fruktansvärt.
Hur länge satt de där?
Det är lite olika. Vissa satt ju där några dagar kanske bara, eller några veckor. Men om vi säger då Gävlepojken, som ni kanske känner till, ja, som blev skickad till Stockholm. Mm. Hans mamma, hon satt där 18 månader.
Oh.
För hon blev, hon blev anklagad även för andra saker. Och man sköt upp hennes avrättning. Men hon som satt där från april 1675, jag tror april ungefär där, eller mars-april, fram tills november 1676. Mm. Jag tror att det blir 18 månader.
En sak man kan fundera över är ju att handlade det enbart om kvinnor?
I Gävle så var det enbart kvinnor som anklagades.
Hur kom det sig?
Det var för att man ansåg att kvinnor var av den svagare arten och att vi var mer mottagliga för djävulens eskapader.
Okay.
Männen var ju de som var kloka då, tyckte man, i det här samhället. Mm. Så ni hade inte samma. Ni var inte lika lättledda.
Fanns det manliga som blev utpekade?
Ja, det fanns det.
Som avrättades också?
Ja, i andra delar. Mm. Men det är en väldigt liten procent.
Okay.
Under den här tiden. Utan det är främst kvinnor. Och i Gävle och Hälsingland, ska säga, hela Gävleborgsland, där är det bara kvinnor.
Hur använder Svenska kyrkan nu den här utställningen?
Vi har använt den på det sätt att vi ju har varit med på invigningen. Vi hade under den 8 mars hade vi också under vår mässa i Staffanskyrka.
Mm. Ja, den inbyggdes, 8 mars.
Ja, såklart. Det stämmer. Ja. Så vi gjorde liksom en temadag tillsammans, kan man ju säga.
Mm.
Där vi också bad för dem som blev brända, men också för dem som idag blir oskyldigt dömda.
Mm.
För det händer ju. Och sen får vi se. Det finns planer framåt, men det får vi ta en annan gång.
Ja, det får bli ett annat program.
Ja, det får det.
Och det är ju så häftigt det här med kyrkoherden idag, Fredrik Hesselgren. Han är ju nummer 22 av kyrkoherdar. Mm-hmm. Och Petrus Fontelius var nummer 2. Så att, jag menar, det här är ju ett ämbete som är i, jag menar, rakt nedstigande led till Fredrik Hesselgren. Och han invigde ju då den här utställningen i Slottshäktet. Mm. Och det var, jag menar, det var väldigt, väldigt fint att han gjorde det, tycker jag.
Mm.
Så att det känns värdigt att ha med kyrkan på det här.
Vi ska runda av lite så småningom. Om inte du har någonting att tillägga, Ingrid, som är min sidekick idag.
Nej, jag kan inte komma på någonting just där.
Vad gör en diakon?
En diakon, vi ansvarar för kyrkans sociala arbete. Vilket ju är att skapa mötesplatser. Jag har ju i mitt ämbete att det här har jag avgivit löften att vara en röst för de som inte har, att stå på de förtryckta sida, och det kan man göra på olika sätt. Det kan vara via samtal, att leda människor vidare till andra aktörer eller att följa med människor. Skapa mötesplatser är mycket en del av det, men också att hålla koll på vad är det som händer i samhället idag, vad finns det för behov. Vad kan vi som kyrka göra, eller vad ska vi som kyrka göra? Och vem kan vi göra det tillsammans med? För vi tycker i Gävle församling att det är viktigt att vi jobbar tillsammans med andra, för då blir man starkare.
Mm. Ja. För det är en enda församling.
Det är en församling. Det var ju 4 församlingar som blev ett pastorat och som är då en församling.
Det har inte gått in hos mig än.
Nej, men det...
Jag har Heliga Trefaldighet, Staffan, Bomus. Jag har liksom de där kvar, ja.
Ja, det är många som har. Det är många som har. Sen 2021, så det är ganska nyss ändå. Ja.
Hörrni, Maria Blixt och Desiree Kjellberg, tack för att ni kom hit.
Tack. Tack för att
nu ska vi lyssna på en artist som jag anar att ni kanske är för unga för att känna till. Tore Bernhards.
Ja.
Ringer den klockan?
Nej, tyvärr.
Nej. Men hon säger inget. Ja, men
det enda jag kommer ihåg, visst var det Vildandens sång?
Ja, Vildandens sång. Men den kommer inte nu, utan tack. Nu kommer det en låt som hon själv har skrivit som heter Ann Caroline. Tack än en gång.
Tack.
Tack.
En stjärnenatt som denna blåstes eldupphör Och där stod generalen i stramaste honör, men krigaren i ledet i tanken redan var, där hemma hos sin flicka och hos sin mor och far. Ann Caroline, öppna din dörr, möt mig i porten nu liksom förr. Så löd hans hälsning fast vägen var lång.
Vägen var lång.
Ligger långt från en grängiljon. En stjärnenatt som denna stod han åter där, därför han alltid mötte den flickan han höll kär. Men ensam fick han vänta, ty ingen kom dit åt, och till och med en hjälte kan brista ut i gråt. Ann Caroline, öppna din dörr. Hans hälsning var vägen för lång.
Vägen var lång.
Rom ligger långt från en grändiljon. Som denna reste han igen, till henne som han älskat hon fått en annan vän. Ja, lämnar man en flicka i allt för många dagar, då hjälper ej med minnen om vad som en gång var.
Ann Caroline, öppna din dörr, möt mig i porten nu liksom förr.
Så löd hans hälsning fast vägen var lång.
Vägen var lång.
Rom ligger långt från en grändiljon. Rom ligger långt från en grändiljon. Rom ligger långt från en grändiljon.
Reklam.
Hej, jag heter Jakob Hilding och är chefredaktör på Gävle Dagblad. På gd.se kan du dygnet runt, året om, ta del av de senaste lokala nyheterna. Vi ger ut en e-tidning veckans alla dagar. Gävle Dagblad har stått för den lokala journalistiken i Gävle sedan 1895. Det fortsätter vi att göra i en tid där den lokala journalistiken är viktigare än någonsin. Vill du börja prenumerera så hittar du alltid ett aktuellt erbjudande på gd.se.
Våldet går inte i pension. Tantjouren Rigmor är en verksamhet inom kvinnojouren Blåklockan som erbjuder stöd till äldre kvinnor som är utsatta för våld i nära relationer. Är du i behov av stöd är du välkommen att ta kontakt. Eller vill du vara med och bidra med din tid, dina erfarenheter och kunskaper som volontär? Du är välkommen att kontakta oss på telefon 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com 076 549 3312 eller rigmor@blaklockan.com.
En låt man alltid spelat, receptet man alltid lagat eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Har du trassel med din dator, din mobil eller läsplatta?
Vänd dig till oss på Peter Holm IT-service så hjälper vi dig. Vi fixar det mesta till en rimlig kostnad. Vi säljer också datorutrustning skräddarsydd efter just dina behov. Vi finns på Rälsgatan 6A i Företagshuset, nästan mitt emot Järnvägsmuseet. Du når oss på mail info@aphs-itservice.se eller på 026 495 36 31. 026 495 36 31. Välkommen att handla lokalt.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Välkommen säger vi till Maria Kullander.
Tack.
Du är forskare vid högskolan här i Gävle.
Ja, både lärare och forskare kan man säga.
Ja, okej. Okay. Ja. Du har ju kartlagt äldre människors flyttplaner, ska vi kalla det för det? Eller icke-flyttplaner?
Ja, flyttbenägenhet eller hur man nu ska säga.
Ja, ja. Det är många äldre som vill flytta eller behöver flytta, men som inte gör det.
Ja, och då kan man ju se direkt, är det precis när man har pensionerats eller är de en bit upp i åldrarna?
Ja. Vad är det vanligaste där då?
Ja, att om man nu bestämt sig redan när man gått i pension så då är man ganska flexibel och flyttbar. Men när man börjar närma sig 80 då är det, då tycker man det är ganska jobbigt rent praktiskt.
Ja, ja. Vad är det som är jobbigt då? Det finns ju flyttfirmor som packar och packar upp och
ja, och man tänker så alltså, att den här studien som vi tittade på då, att skicka ut enkäter till över 1000, då då var det ju först att man flyttade om man tyckte att då var det hiss som var absolut viktigaste. Annars kom man ju inte ut.
Nej, nej.
Det här var bara hyresrätter vi vände oss åt dem. Sen var ju de lite yngre, där var det kostnader som var, spelade roll då. Och kanske komma ut i naturen också. Men när man började närma sig 80 då, 75-80, då var det ju att man tänkte sig att det är bättre att man bor kvar, kvarboende.
Mm, mm.
Men då frågar vi, ja men om vi, om ni får hjälp med rent praktiskt med flytt och
ja, precis.
Städ och flyttstäd och IT. Ja, men då var det en del som kunde tänka sig att flytta, för då fanns det fler möjligheter.
Mm. Men är det inte ofta så att om man har bott länge på ett ställe, till exempel i ett eget hus, och så ska man flytta till en hyresrätt, då åker ju kostnaderna rakt upp i taket.
Ja,
oftast i alla fall.
Ja, och speciellt om det är nyproduktion. Så
ja,
att det,
ja.
Men så att där är vi ett. Där vet jag att nu har vi bara undersökt i den här artikeln att man bor i hyresrätt redan.
Okej, okay, ja.
Sen har jag skrivit andra artiklar om annat. Men
Men alltså det är ju ganska mycket att tänka på. Nu har väl ett tag sedan du har flyttat, Ingrid.
Ja, ja, det är det faktiskt.
Ja, för min del var det 12 år sedan jag flyttade. Men alltså det är nytt elabonnemang, man ska ha nytt fiberabonnemang, man ska ordna ny hemförsäkring. Det är en hel del.
Ja.
Ja. PRO har ju nappat på den här artikeln, har jag sett.
Ja, jag hade ett telefonsamtal med dem.
Ja. Och de har ju föreslagit någon typ av kommunal insats här. Är det inte så?
Nu vet jag inte vad de har skrivit sen. Men för jag hade flertal samtal med olika.
Okej, okay, ja.
Jag trodde först att mitt meddelande skulle gå ut internt. Men sen insåg jag att det var externt också.
Ja. Ja, du kom, det, vi har ju pressmeddelandet här då, ja.
Ja.
Precis. Så att att äldre människor inte flyttar, det är alltså inte följden av ett aktivt val egentligen, kan man säga så?
Alltså, om de vill bo kvar, då är det ju aktivt.
Ja, ja.
Men om de bor kvar därför att de inte ser någon annan möjlighet, då ger det här med flytthjälp, då ger det fler möjligheter.
Ja.
Sen ska man inte tvinga folk att flytta.
Men hur gjorde ni den här studien då?
Den skickades ut datoriserat med hjälp av... ja, vi fick hjälp med utskicket då, så att man fick till slut 1002 som hade besvarat alla frågor, tror jag det var.
Mm, mm. Och då var det både... Alltså,
det var fick... i hela Sverige, men det var bara hyres...
Bara hyresgäster?
Ja.
Ja,
ja. Däremot har jag skrivit en artikel tidigare som om hur man flyttar... beroende på hur man bor då.
Mm, mm. Och sen så var det då människor som ville flytta men inte gjorde det, och människor som valde aktivt att inte flytta. Ja. Var det de två?
Så först gjorde vi en datakörning då på att alla, och då var det ju hiss som var absolut
det viktigast. Är det vanligaste. Ja.
Mm. Det var orsaken till att man ville flytta då. Sen tog vi de som hade svarat ja, jag vill flytta, och så funderade vi på varför och vad var det som var viktigt då, och då var det sänka kostnaderna, kanske ut i naturen och liknande.
Mm.
Och jag vill inte flytta, vad är viktigast då? Eller rättare sagt, vad skulle kunna få dig att ändra ställning?
Mm.
Och då var det här med flyttstöd och flyttning. Men däremot inte kostnaderna då.
Mm. Finns det sån här kommunal flytthjälp på något håll i landet?
Alltså förr fanns det någonting att man kunde få hjälp med städning, men det var väl förutsatt att man bodde kvar kanske.
Mm. Mm.
Men någonting som jag funderar över, går inte det där i vågor?
Jo.
Att ibland vill jag hemskt gärna flytta, och så kanske nästa gång, nej, jag vill inte flytta.
Det beror kanske på hur man, ja, hur mår också.
Ja, jo.
Mm. Mm.
Det är inte så när man kommer upp i åldern, det har ju jag gjort.
Mm,
jag
menar, ja.
Jag tycker jag, vissa gånger tänker jag, nej, vad ska jag, jag kan inte bo kvar här. Nej, nej, vad ska jag flytta någonstans? Det...
Jag skrev ju en doktorsavhandling i höstas. Och det var 4 artiklar, och det här var den sista artikeln. Och, men det var, titeln var Housing for the Elderly, Supply, Demand and Wellbeing. Så okay. Att... en av artiklarna, då kontrollerar vi hur mår man beroende på hur man bor.
Mm.
Och bor man på äldreboende så kanske man har lättare till aktiviteter än om man bor i ett hus där man knappt kommer ut.
Mm.
Mm. Mm. Ja, men du är lite humörmänniska, Ingrid.
Ja, ja.
Ja.
Ja, 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 ja.
Och ibland så vill du därifrån, ja. Och ibland inte.
Ja, men nu har jag tagit reda på, jag kan installera en sån här trapphiss hemma hos mig.
Ja, just det.
Sätta... just det.
Det finns ju.
Man måste ju pröva, om man inte vill flytta så kan man ju försöka med det.
Trapphiss, en inomhushiss, ja, alltså. Ja. Ja.
Så det finns ju alternativ om man liksom envisas och bor kvar.
Ja.
Fast egentligen... skulle man kanske inte göra det.
Maria Kullander, om det är så att det är många som vill flytta men drar sig för att göra det, får det effekter för hela bostadsmarknaden?
Ja.
I så fall vilka?
Ja, men det blir ju barnfamiljer och så vidare. Och då vet jag att vi sökte ju pengar från Formas då för att få igång det här projektet, och då har Svenska Bostäder i Stockholm gjorde ju någon slags undersökning om att man skulle fråga de äldre vad vill de ha ut av det hela, och där är de igång att byta kan tänka sig att byta bostäder med varandra. Och där har de väl något aktivt val de kan gå in och men det är väl inom just det programmet då. Mm.
Men du nämnde barnfamiljer. Vilket sätt påverkas de av äldre människors oförmåga eller ovilja?
Om de bor i stora läger, 4 och 5, så kanske de vill flytta upp till att bo i en 2 och 3.
Mm.
Och då frigörs de här stora bostäderna. Mm.
Så det blir en sorts låsningseffekt på hela utbudet av bostäder. Men
däremot ska man inte tvinga någon att flytta från en 5.
Nej. Maria Kullander, tusen tack för att du kom hit.
Tack så mycket.
Ja. Då så ska vi lyssna på lite mer musik. One More Time heter en trio som framför en låt som heter Den vilda. Tack än en gång.
Tack.
Reklam. For Renedy Care. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Kontakta oss på forenedycare.se så hjälper vi. Forenedy Care.
Njut av en välgörande och avslappnande fotbehandling hos Sonja Lindemann Fotvård. Vi har lång erfarenhet av att behandla olika typer av fotbesvär. Vi vill att ditt besök ska kännas personligt, professionellt och omtänksamt. Och att du går härifrån på lätta fötter. Vi finns på Kaplansgatan 13 i centrala Gävle. Boka tid antingen via vår hemsida fotvard-gavle.se eller via e-post info@fotvard-gavle.se eller ring oss på 026 280 91 93. Du och din kropp förtjänar mer.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Har du eller någon du känner drabbas av en hjärnskada i vuxen ålder? Det kan vara en stroke, minnessjukdom, trafikolycka eller hjärntumör. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan vill berätta om vårt arvsfondsprojekt Hjärnkontakt. Hjärnkontakt är en träffpunkt, mötesplats för dig med en hjärnskada där du kan få stöd och gemenskap. Vill du veta mer om träffpunkt Hjärnkontakt? Ring oss på telefonnummer 026 456 1794. 026 456 1794. Hjärnkontakt för ett bättre liv med hjärnskada.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
You can't judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. Daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh. Baby, hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Ow. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. Book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Come on. Oh, how am I doing, baby? On. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Ain't like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover.
Bo Diddley i låten You Can't Judge a Book by Its Cover. Välkomna våra bokälskare Maria Wallmo och Helena Näslund.
Tackar.
Ja, men det här med att döma en bok efter omslaget, kan man inte det? Ja, men jag tänker på de här feel-good-böckerna. De är ofta lite idylliska och mysiga färger.
Ja. Ja.
Nej, man ska inte döma hunden efter håret.
Nej. Okay.
Men det gör man. Framför man gör allt det, barn och ungdomar gör ju det. Ja. Absolut.
Men det är därför vi finns.
Det är därför vi finns. Och Helena, hon är den som entusiasmerar varenda unge. Om jag säger
vad härligt,
så.
Ja.
Även om boken ser bedrövlig ut.
Ja. Ja, ja, det var inte omslagen vi egentligen skulle prata om, men det var passande till den här låten i alla fall. Men ja, ni har med en trave böcker som vanligt, höll jag på att säga.
Ja. Och lite verksamhet som pågår i kommunen.
Ja.
Alltså, jag kan väl berätta att jag är med i en bokcirkel privat som jag har varit i många, många, många år. Och nu var det en utav deltagarna som hade varit på stadsbiblioteket och frågat Gunilla Hultsjö, som är bibliotekarie där, vilken bok ska vi läsa till nästa gång?
Aha.
Och då tog hon fram en bokpåse. Det kallas liksom för bokcirkelkasse, tror jag till och med man kan söka på. Och det finns en hel mängd, och då är det, jag tror att det är 6 till 8 böcker i varje kasse. Och då får man ha den lite längre så att man kan ha den i sin cirkel.
Okay.
Och då fick jag i min hand Vår älskade av Camila Shamsi. Hade ingen aning om någonting. Nej. Och jag var så här, men ska jag börja med den här nu så här? Men det, vi ska inte ses från 29 mars. Men jag började i alla fall och jag kunde inte sluta.
Härligt.
Så var det.
Det är underbart med sådana böcker.
Ja, den kanske, alltså den är ganska lättläst, men handlar egentligen om ett tragiskt ämne skulle jag vilja säga.
Mm-hmm.
Camila Shamsi, hon är pakistansk brittisk så att säga. Hon är född i Pakistan och sen flyttade hon till England och så skriver hon. Och för den här boken som kom ut 2018, jag har aldrig sett den, liksom har inte tänkt på att den finns än, så fick hon faktiskt, vad heter det nu då, Women's Prize for Fiction, som är ett väldigt fint pris att få i England och, eller i Storbritannien.
Vad handlar den om då?
Ja, äldsta dottern får ett stipendium för att åka till USA. Pappa, mamman är död, farmodern är död. Fadern har varit, eller är jihadist och har suttit i Guantanamo-fängelset. Han är försvunnen bara, han finns liksom inte. Och den äldsta dottern får stipendium till USA. Lilla syster studerar i London. Och brodern, som också är tvilling till lilla syster där, är lite mer den här som funderar lite om livet och allting. Och kommer liksom jobba i en grönsakshandel. Och sen så börjar han fundera kring sin pappa som han inte vet någonting om. Och så småningom så reser han till Raqqa i Syrien för att liksom ta reda på lite mer. Och tror att där ska han finna lugnet. Mm. Sen finns det i romanens London också en moderat muslimsk politiker som har varit väldigt mycket på frammarsch och som glider emellan det här liksom troende eller ej och så, och försöker lägga det där åt sidan men försvarar muslimerna i landet och så. Och han har en son, och den yngsta dottern här då, sonen och han blir kära i varandra, och det passar inte så bra. Pakistinier vars pass är som toalettpapper för resten av världen har ingenting gratis, måste hela tiden bevisa sin lojalitet för det nya landet Storbritannien.
Ja, men så är det väl. De kallas väl för Parkis?
Ja. Och alltså den är så gripande. Och så då följer man först stora syster. Sen så följer man den här sonen till ministern. Och så får man följa lilla syster. Alltså det är, ja, det går inte att sluta läsa.
Jag förstår.
Och sen får man, tänker man lite på Sofokles Också Antigone. Jag tror hon skrev här, alltså jag tänkte lite på det här med brödramord och sånt.
Det är ju en gammal grekisk
tragedi. Ja. Hur hon fick idén att placera Antigone i en modern kontext. Alltså den här, den är väldigt lätt att ta till sig, men det är ett aktuellt ämne idag, så läs den, tipsar jag er om.
Den vill vi ha.
Men du, jag tänkte kort på det här med bokcirkelpåsar.
Ja.
Det är ju något nytt.
Ja, det har vi väl haft i och för sig ett tag på biblioteket.
Men det är alltså bokcirklar. Jag är också med. Vad ska vi välja nu? Eller någon som har några bra förslag och lite och datter. Men då kan man alltså gå till biblioteket.
Ja. Jättebra. Till den skönlitterära avdelningen, den informationsdisken. Och till vänster om den disken så står det en hel mängd med påsar.
Ja.
Och så kan man få lite tips.
Ja. Jättebra.
Mm. Så jag därför vill jag tipsa om, jag tänkte det passade bra att göra det med den här bokkassen.
Absolut, ja. Sen skulle vi prata lite evenemang. Och du bläddrar, Helena, du bläddrar i broschyr där.
Ja, det är ju nämligen så att vi har haft kulturfest på våra närbibliotek.
Ja.
Hela förra veckan var det tjo och tjim och mycket trevligheter. Och i Forsbacka, där jag fick äran att hoppa in och jobba, där hade vi publikrekord.
Aha.
Vi hade de Helsingepoddarna där, Fredrik och Robert. Och då drog de 70 personer.
Det är så mycket för att vara Forsbacka.
Jajamän, vi fick till och med dra ut kontorstolen till de sista. Nej, de var härliga. Så det kan man ju... De har ju också kommit ut i bokform, men annars är det ju poddarna som de drar mycket folk till. Liksom.
Men det var alltså... Ja, närbiblioteken, det är alltså...
Bomhus. Precis. Och vi finns ju i Forsbacka också.
Icke att förglömma.
Och sen var jag faktiskt också till Valbo, mitt gamla trotjänarställe. Där hade vi ju ingen mindre än Kajsa Ingemarsson på besök. Och hon berättade ju så magiskt om sina böcker. Jag får bara nämna den. Att, att landa som en trana har jag alltid varit sugen på att läsa. Och nu tänker jag verkligen göra det. Hon gjorde ju succé med Små citroner gula.
Mm.
Och där kan man då in storkovan. Det var en riktig kassako. Så hon numera skriver om böcker som går inåt.
Mm-hmm.
Att vi tar tag i vårt inre liv.
Okay.
Och det är inte så många förlag som kastas över de böckerna. Men då har hon ju lite kapital att falla tillbaka på.
Ja, för att den där första du nämnde... Små citroner gula, den läste jag. Den var ju som en väldigt tillgänglig bok.
Ja, 2004. Det blev ju en film också.
Spännande satsning då på...
Absolut.
Är det något återkommande nu då?
Ja, vi hoppas ju att vi får varje gång i mars en sån här kulturvecka, kulturfest på våra närbibliotek.
Förra året var det också.
Jag tänkte säga så, det var det förra året också.
Ja. Så det är inte bara Agnes som räknas.
Nej, verkligen inte.
Nej,
då måste jag säga, jag som har jobbat på bibliotek. Valbo bibliotek, det glömmer jag bort att det ligger i skolan där.
Ja. Den ligger kvar där och högst välmående. Och nu måste jag genast få berätta om att på torsdag har jag sista högläsningssessionen där med mina damer. Och de har kommit så troget hela vintern. Och de är ju 90 plus en del, men det är inget hinder. Ut i snöyran bara.
Ja.
För att vi har haft en sån bra bok.
Okay.
En lokalt producerad. Ulla Boström skrev ju Gömt under ytan. Mm. Och det minns jag, träffade henne på Hille bibliotek. Maria bjöd henne dit. Mm.
Ja, för hon kom och pratade om sin bok, så då köpte vi in den. Och sen kom hon och berättade om.
Jag är så glad att den finns att låna in. Mm. För att den här var en succé. Och damerna, de visste nästan inte hur de skulle klara att vänta en vecka på fortsättningen.
Det var underbart med en sån publik.
Ja, verkligen. Men nu är den klar.
Och sen är det ju Gävle motiv.
Ja, Gävle motiv. Absolut.
Då måste jag få fråga där också. Ja. Vad heter det? Är det korta stycken eller är det sammanhängande berättelser alltihopa?
Vet du, Ingrid, det här den spänner över tre generationer.
Okay.
30
30 år och de tyckte det var så intressant att läsa om 70-talet och vad åt man för mat då. Mm. Och det var ju så kul. Och musiken, vad var det för musik? Mm. Och ja, det är så spännande. Ja, den, man får följa en familj.
Den. Det kan vara kul att läsa. Ja.
Ulla Boström. Mm. Mm.
Maria, vad hade du mer på gång?
Nej, men jag tänkte så här, i Norge då är det ju dags för påskekrim när det börjar bli påsk.
Ja, men just det. Ja.
Ja. Och då fick jag tips av en annan kollega om en bok som heter Treriksdöden. Och jag vet inte om det är den allra bästa, men alltså lite rolig är den. Den är skriven av Roger von Bondsdorf. Han är journalist, historiker med rötter i Norge, Tyskland, Finland och Sverige. Mm. Han är bosatt i Malmö och arbetar som förlagsredaktör. Och Treriksdöden här är hans deckardebut. Då är det så att man hittar ett lik precis vid Treriksröset. Så att en del ligger i Finland, en i Norge och en i Sverige. Så det blir tre poliser som måste ta hand om det här. Men Märta i Sverige, hon utses liksom till den som ska leda. Där i hela. Det är lite fyndig, men det är mycket med landskap och de reser och flyger hit och dit och far. Och så är det tre otroligt olika personer som försöker samarbeta. Så jag tänkte, och sen finns det en fortsättning på den här som heter Tundradöden. Mm. Ja, den har jag
det låter kallt. Ja. Ogeständigt. Ja.
Sen hittade jag av en händelse bara i bokhyllan som jag vet inte hur den har hamnat där riktigt i min egen. Kristoffer Karlsson. Jag skulle åka tåg i helgen och ville inte ha för tungt att bära. Jag har inte läst den riktigt färdigt. Fallet Vincent Franke. Och den här kom ut, förstår ni, redan 2010 tror jag det var. Mm. Så att det här är hans allra första bok. Sen blev ju han kriminolog. Mm-hmm. Han höll ju på att plugga till det och han har givit ut ett 10-tal böcker.
Ja, och det är en krimbok alltså.
Ja. Ja. Och lite thrillerartad i Stockholm om en gosse som heter Vincent Franke och är morfinist. Och sen händer det spännande grejer runt omkring. Ja, men det är också en sån där som suger in. Han är ju väldigt duktig på att skriva, tycker jag. Den här är lite mer lättsamt, men en galen historia.
Ja, verkligen.
Så ser det ut.
Men det är det här med krim i Norge, alltså det heter krimlitteratur, inte, vi säger ju deckare.
Ja.
Hur länge har den traditionen funnits?
Jag vet faktiskt inte. Alltså jag har en syster på västkusten och hon läser alltid påskekrim, men de ligger ju nära Norge till. Det vet jag inte, det kanske man kan fundera.
Ja. Men vi brukar ju duka upp på biblioteken då, påskekrimsböcker, för vi tycker det låter så kul med påskekrim. Ja, det är inte alls så blodigt som det kanske är. Nej.
Mm. Hörrni, spännande.
Jag hade bara så här, jag vet inte om vi har någon minut. Jag har inte hunnit läsa hela, men Förskolan Hattstugan på utflykt. Aha. Och man förstår att de har ju fått en idé från Hattstugan
den gamla klassikern. Ja,
men Katarina Kvick och Charlotte Rammel har gjort den här och man får också rimma. Det var en gång en förskola med personal och barn som pärlade och pysslade med stenar och med gar. På gården fanns det klätterhus, sandlåda och gunga. Ibland så var det tisdag, då skulle alla sjunga. Men Gunilla som tipsade mig om det här sa att det är inte alltid de hänger med på rimmen. Okay. Man får väl öva.
Ja,
och sen har jag en liten favorit just nu, Nils Andersson. Han har skrivit flera böcker. Nu hittade jag bara Mina husdjur. Tillsammans med Erik Svetoft som är en otrolig illustratör. Jag tänkte det kunde nästan få avsluta det här kanske. Mm. Alltså det här är
Vi har god tid. Så det
alltså vi har det.
Ja. Mina husdjur.
Han har skrivit om pappan som inte fick vara tjock. Men den är ju lite rolig. Han ska gå på gym, det är frun som skickar iväg honom. Men flickan tycker om sin tjocka pappa. Så, och sen visar att han sitter på krogen och bara äter godsaker. När hon tror att han är på gymmet, alltså frun i huset.
Okay.
Och det är en barnbok.
Det är en barnbok. Mm. Men den är liksom, alla kan läsa den. Och så finns det en bok att de behöver en sked. Mm. Och då går de runt på affärer och så står det någonting med SH, alltså det är skäddarost. Men här har de skeden, tänker jag.
Vad kul!
Den är så här fullkomligt galen.
Underbart.
Så, ja. Och då tänkte jag bara, men vi kan prata mer om det så också. Mm. Bokmalen läser en bok om en snok, som läser en bok om en klok val, som läser en bok om en dvärgmyrslok, som läser en bok om en bokmal. Så där håller det på liksom. Ja, den är lite
det påminner
roligt.
Lite om, vad heter hon, den klassiska, Britt G. Hals.
Ja, Hallqvist.
Hallqvist, ja. Om hennes barnbok, ja. De är ju makalösa.
De är ju helt underbara. Ja. Hon har ju skrivit Nalles poesi bland ja, annat, som det, är precis. Så fin. Nej, men alltså det finns så mycket bra barnböcker. Mm.
Men får jag säga, visst ska det vara fina teckningar i barnböcker? Eller?
Mm. Nej, men det beror ju lite på. Ja, vi hade en bilderboksfortbildning för förskollärare för en tid sedan. Och det var ju roligt, för de tog ju bara de som de tyckte såg fina ut eller som kanske hade funnits i deras egen barndom. Sen hittade vi nya och det blev lite svårare böcker, men det blev spännande möten med bok och barn.
Mm. Mm. Ja, men jag kommer bara tänka på när min dotter var liten och skulle läsa Mazarin och Darlan Young, den här. Mm. De var ju inte fina. Figuren alltså.
Men numera är de ju färgglada. De har ju satt färg på dem. Min son som idag är 36. Alltså han älskade dem där. Vi läste dem hur många gånger som helst.
Okay.
Mazarin och D'Artagnan.
Ja. Ja, men det kanske var bara mamma som inte tyckte.
Mazarin tyckte jag om bullar.
Ja.
Och Barbro Lindgren sa, jag skriver bara om verkligheten, sa hon.
Okay.
Ja, men du har ju massa skrotoplar som är nedgrävna, står i en utav böckerna. Ja. Ja, men det var så. Min man och jag, vi köpte en gammal skrotig och så körde vi den tills den inte gick. Då grävde vi ner den. Och så vi hämtade lite delar till nästa och sen grävde. Så hon menar på att allt är sant som jag har skrivit om.
Det där vill jag inte veta.
Nej, men det var länge sedan.
Ja.
Idag gräver hon inte ner
men
någonting.
Ingrid, du och jag pratade ju lite om böcker tidigare i morse, bara du och jag. Och du nämnde det att det var en bok som du hade fått rekommenderat som du hade svårt att komma in i.
Alltså.
Och det tänker man, måste man läsa klart varenda jäkla boken.
Nej, absolut. Alltså tiden är för knapp för att läsa ut böcker som man inte känner för. Ja. Då tar man en annan.
Ja.
Det är mitt tips.
Får jag komma med ett eget boktips?
Absolut. Ja.
Jag har också åkt tåg och då vill man ha en liten pocket. Sådär.
Ja.
Den här Pizzeria Roma.
Ja.
Ja, av Elin Persson.
Ja, precis. Den har
Lingbo.
Den var ju underbar.
Mm.
Och manlig vänskap. Alltså, jag kände igen mycket där.
Ja, vad kul.
Ja, det var alltså de här i min ålder då. De sitter och tittar på blocket och så får de se, ja men en åkgräsklippare. Det var ju inte så dumt. Behöver jag? Nej, men det var ganska billigt.
Jag har den kvar faktiskt att läsa.
Ja, den är helt underbar.
Men nu är köerna.
Jag brukar säga att det är som en countryballad.
Ja, alltså, precis.
Det är suveränt.
Och så måste vi stanna på pizzerian i Lingbo då, när vi åker till Hälsingland.
Ja, precis.
Men det var en bok som det var långt.
Ja, det var jättelångt.
Ja, jag köpte den faktiskt i pocket.
Så. Ja, det kan man göra ibland.
Ja, men vad roligt hörni.
Ja.
Då så är det som vanligt så att det är omöjligt för er lyssnare att komma ihåg alla titlar som ni har som har nämnts, men det ligger ute på vår hemsida inom kort, seniorradion.se.
Mm.
Då ser Timo till att det ligger där.
Toppen.
Ja. Tusen tack för idag och ni är välkomna tillbaka om, vad blir det, 3 veckor?
Mm. Superkul.
Ja, vad tack, roligt. Tja. Nu ska vi lyssna på musik. Och vad är det för låt? Jo, The Striplers. Varje grej i vårt hus.
Allting här har ändrats sen du försvann. Köket är så tyst och vår tv samlar damm. Tavlorna på väggen, de ler i mer.
huset verkar vara upp och ner. Varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Min fåtölj, den har slutat upp att vara mjuk. Takfärgen flagnar och vår hund är sjuk. Våra möbler verkar dystra utan dig min vän. Och symaskinen undrar när du kommer hem. Varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Kanske har du ångrat dig och saknar mig. Alla blommorna som slog när de behöver dig. Du minns väl när du talade om hur tjock jag var. Jag bantat 10 kilo på en 5-6 dag. Och varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Fälla tårar varje dag. Och varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Och varje grej i vårt hus saknar dig precis som jag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Men de kan inte fälla tårar varje dag. Nej, de kan inte fälla tårar varje dag.
Med ojämna mellanrum så kommer vi här på Seniorradion att ge er små korta porträtt av svenska artister som vi minns genom årens lopp. Och idag är det dags för Gustav Torrestad. Han var en mycket omtyckt basbaritonsångare i hela 3 decennier. Från debuten i början av 1940-talet och en bra bit in på 60-talet. Han var född 1919 och hette egentligen Gustav Pettersson innan han tog sitt artistefternamn efter sin hemort Torresta utanför Uppsala. Han var en mycket mångsidig artist med både mjuka visor och mer schlagerliknande låtar. Ojämförligt största framgången kom 1961 med Evert Taubes Så länge skutan kan gå, som blev ett örhänge i radio i många år. Han spelade också revyer och i krogshower. Och vid sidan av musiken hade han också en skådespelarkarriär med 9 filmer bakom sig. Alla i den tidens lite lättare stil. Ja, i själva verket började han som skådespelare. Gick teaterskola och debuterade på scen redan 1940. Den debuten tog honom till Kinateatern i Stockholm samma år och därefter medverkade han med sång och i kabaré både på svenska scener och utomlands. Bland annat kom han i kontakt med Edith Piaf som förmedlade kontakt med franska nöjesarrangörer. Och i efterkrigstidens Paris gjorde han flera kabaréroller innan han i mitten av 1950-talet återvände till Sverige och fortsatte sin artistbana på hemmaplan. Bekantskapen med Edith Piaf gjorde att han spelade in ett antal franska chansonger, bland annat den kända La vie en rose som på svenska blev I rosenrött jag drömmer. Och den minst lika kända La mer av Charles Trenet som han för övrigt sjöng in på originalspråket. Han avled i Stockholm i november 1962, endast 43 år gammal. Och så här låter det när han sjunger La Mer på franska originalspråket.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag vill hälsa er välkommen till Länsmuseet Gävleborg. Ta del av spännande tillfälliga utställningar, föredrag, visningar och museets fantastiska utbud med design, konst, textil och kulturhistoria. Vi har som ni kanske hört infört entré till museet och då vill jag tipsa om årskortet och det förmånliga priset på 295 kronor. Med årskortet ingår även ett stort utbud av föredrag och visningar och det gäller från inköpsdatum och ett år framåt. Du är självklart välkommen till vår unika butik, mysiga café och utställningar i studion på entréplan som har fri entré. Upplev Gävleborgs skattkammare eller fördjupa dig i kulturhistorien och samtidigt stötta ditt lokala kulturarv. Välkommen till Länsmuseet Gävleborg.
Det är nog fel på min nya TV. Men säljaren säger att jag inte har någon garanti, så nu måste jag väl köpa en ny.
Men du har ju reklamationsrätt. Du har 3 år på dig att reklamera.
3 år? Är du säker på det?
Det har jag fått reda på hos Konsument Gästrikland. De har både konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning. Du kan ringa dem på 026 17 50 50 eller gå in på deras hemsida konsumentgastrikland.se.
Tack, då ska jag ringa direkt.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken.
Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Idag ska vi träffa Muddy Waters äldste son Larry med artistnamnet Mud Morganfield. Han föddes i Chicago den 27 september 1954 och växte upp med sin mamma Mildred Williams och 7 morbröder. Fadern, som bara kom och hälsade på sporadiskt, såg han inte så mycket av. Mud menar att hans uppväxt inte har något att vara avundsjuk på. Han har berättat om skjutningar och slagsmål bland alla fyllskallar och drogmissbrukare som bodde i området. Och han menar att det är de erfarenheterna som har gjort honom till den han är idag. Musiken fanns runt honom under uppväxten. Han var mycket influerad av Motown och han spelade bas i ett lokalt band. Jag ska spela en hyllning till Muddy Waters framför av Mud Morganfield. Det blir Sun of the Seventh Son, skriven av John Grimaldi.
Son of the Seventh Son, baby, you know it's true. This hoochie-coochie man is gonna hoodoo you. I'm a natural-born lover, a real backdoor man. Don't you know this managed boy has grown up to be a man? I'm the one. The son of a seven son. I'm gonna beat down the devil. I breathe smoke and fire. I'll come back from the dead, girl, just to say you're my wonderland. You see, the men, they just don't know it. But the little girls, they understand. When I say that I'm a man, you better believe that I'm the man. I'm the one. I'm a son of a seven son. See, I drink TNT, I smoke a little dynamite, trouble get to running, when I come into sight,
'cause I'm the one. You better believe it. I'm a son of a seven star.
Även om Mad tidigt ägnade sig åt musik var det ingen självklarhet att han skulle bli professionell musiker. Utan han arbetade länge som lastbilschaufför innan han bestämde sig för att hålla minnet av sin far levande. När man upplever Mad på scen är det mycket Muddy Waters-melodier. På plattor föredrar han att sjunga en hel del eget, också andra artisters låtar. Vi ska höra Rick på lite riktig rock and roll med Mud Morganfield, Short Dressed Woman, skrivna John T. Brown.
My baby, well, her dress so short, it came way above her knees. My baby, well, her dress so short, it comes way up above the knee. Say, she gonna show them big fine legs to just anybody she please. The men's all crazy about her. The boys are watching too. I looked across the street, it stood nobody but you. When that short dress, baby, it came way up above your knee. Said she gonna show them big front legs to just anybody she pleases. Short, it came way above your thighs. When that short dress, baby, it comes way up above your knees. Says she's gonna show them big fine legs to dress anybody she pleases. Help me out, short. It comes way up above the knees.
fine legs to dress anybody she please. Oh, honey, you're killing me.
Jag träffade Mad Morganfield första gången upp i Notodden för ett antal år sedan. Och jag passade då på att köpa en av oss plattor. Det var så bra. Så när han kunde inte avhålla mig från att resa till Åmål. När han nu skulle uppträda vid Åmåls bluesfest i somras. Och efter den konserten köpte jag två plattor till. Och för att göra Mad riktigt rättvisa borde jag ha en hel timme med honom. Men kan jag få komma tillbaka även i det här formatet och vi kan höra mer av honom. Han får avsluta dagens blues med sin egen komposition Love to Flirt. Ja, vem gör inte det? I can't go nowhere. The little girl, she loves to flirt. She's gonna get me killed. I went to my pastor. I said, Pastor, help me please. I went to my pastor. I said, Pastor, help me please. Well, you know, he said, I can't help you, son. Your little girl is flirting with me. She's up in a man's face. When I take her to a place, she's up in a man's face. Well, you know I can't go nowhere. My little girl, she loves to flirt. Tell y'all what I see. When I looked over my shoulders, let me tell you what I see. Well, you know I saw my woman with her hand on another man's knee.
Mud Morganfield i veckans bluesinslag. Som vanligt redaktörat av Sven-Erik Lundberg. Nu är det dags för veckans höjdpunkt, nämligen panelen. Välkommen Vukovira Boman, Kiki Larsson och Conny Persson.
Tack.
Ja, vi kan inte undvika det stora ämnet som har varit på tapeten sedan några dagar, nämligen liberalernas omsvängning i frågan om Sverigedemokraternas eventuella ministerposter. Hade ni någon spontan reaktion på det där?
Jag tror inte att man glömmer den kramen någon gång, hur de såg ut nu när hon började krama honom. När han tittade. Han var så förvånad vad han håller på med. Och det tänkte jag också. Ja.
Kiki?
Alltså jag vill inte kommentera det, för det är så bedrövligt som det kan bli.
Men det måste du, det är därför du är här.
Ja, men sälja ut sin själ, i och för sig så har väl inte liberalerna haft så stor själ tidigare heller. Men
de har ju en lång tradition av att ha själ.
Ja, givit sig ut för att ha en själ, en folksjäl. Men det här tog väl liksom skruven. Antingen så går det åt fanders eller så är det en ansamling typer.
Conny, vad tror du? Var det dödskyssen som Simona fick där?
Ja, jag tror det, absolut. Ja. Alltså, därför att många liberaler, framförallt liksom hur den demokratiska beslutet togs, alltså, hur det genom en ganska liten del inom liberalerna och sen ta en sån ställningstagande tvärt emot. Och hur hon liksom har svårt att argumentera när hon tidigare, sex månader eller fyra månader innan, hade sagt nej, aldrig till Sverigedemokraterna. Men det är intressant historiskt att se hur liberalerna har ju alltid sökt sig till olika typer av maktpartier där de kan sitta kvar vid makten trots sin litenhet, om man säger.
Låg på 1,8%.
Ja, de har ju legat ihop med Socialdemokraterna under en del av 50-talet och sen Moderaterna tidigare. Nu verkar det som det är Sverigedemokraterna. Ja, jag tycker det här hur man ändrar.
Men det finns politik. De som är positiva till detta. Expressens ledarsida, som ju är liberal får man säga, de applåderar. Det här var det bästa man kunde göra.
Tror de, ja.
Ja. För att de ska försvinna eller de ska
nej,
vara
att de ska,
med.
Ja, att, visst, de kommer in. Att de
kommer in. Men jag kan tänka också att den här kvinnan, att hon kan inte historia. Man måste som politiker begripa lite grann varifrån vi kommer och vart ska vi. Mm. Och jag tror inte att hon har... Men Jimmy Åkesson kanske skickar henne härifrån och hela släkten.
Ja, exakt.
Så att det kanske är nästa steg. Mm.
Så ser hon så förvånad ut hela tiden. Mm. Ja, men oj, har jag sagt det?
Men, alltså, strategiskt så är det ju väldigt tveksamt steg, om man säger utifrån liberalerna. Det är en oerhörd chansning, va? För att om de ligger runt 1,8-2% och sen, så innebär det att de måste ju få väldigt mycket röster ifrån Sverigedemokraterna eller från liksom Moderaterna eller från KD tror jag inte de får partiet. Vilket gör att de tror jag, stödrösterna tror jag är mycket tveksamt ställningstagande. Så jag tror att de har sparkat sig baken fullständigt. Men det får vi väl se hur det blir.
Ja, det ska bli intressant att se.
Det är konstigt att de inte istället söker sig åt mitten när han säger åt Centern och åt liksom Socialdemokraterna istället. Det skulle ha varit mera ett val som hade varit mer förnuftigt och sagt nej till tidigare regeringen. Det hade varit mera liberal ställningstagande.
Men är vi alldeles säkert att det inte är en sån här AI-händelse? Litar ni på något huvudtaget någonting idag som vi ser och hör och sånt där? Så att jag vet inte riktigt var jag befinner mig och vad är det som händer. Så att det, men ska vi tro att det var sant?
Ja, det tror jag nog att det får göra.
Men det kan ju AI fungerar inte på det sättet.
Det kan ju också vara det här liksom att när de andra ministrarna då, alltså liberala ministrarna, ställer liksom ett ultimatum gentemot sina medlemmar eller det här landsrådet de ska ha nu, va? Så är ju det är också tveksamt. De kanske bara tycker okej, det är bra, det kanske behövs att det startas ett nytt politiskt parti, liberalt parti, vilket jag tror att det kommer göra.
Det är mycket möjligt istället. Också
Ja, de nuvarande ministrarna, liberalerna, de hotar ju att avgå hela bunten.
Ja, det var ju det.
Om det blir
ett nej.
Jag saknar inte dem. Miljöminister och skolminister. Hej då.
Det är bara att säga tack och adjö.
Ni är inte nådiga mot...
Här är vi enade, vill jag säga, idag.
Ja, tänk på gamla stolta Bertil Ohlins parti och Bengt Westerberg och allt vad det var.
Jo, men man kan ju...
Han röstar ju på Centerpartiet.
Ja, jag menar, man kan ju fundera på varför samma som Bengt Westerberg till exempel, som jag ändå är en stark medkännande människa och politiker, alltså ta ställning ifrån liberalerna. Och ännu mer nu, alltså jag tror att Centern kommer stärka lyckas, tror jag, absolut. Istället,
ja, det tror jag också.
Jag tror, att, jag tror istället att det blir liberala väljare som väljer Centern före, före liberalerna som ska stödja Sverigedemokraterna.
Ja.
Du var inne på det här med att starta ett nytt parti.
Ja.
Och nu är vi inne på regionpolitiken. Där har du ju startat ett nytt parti i Bollnäs för P4-chefen Leif Eriksson.
Mm.
Ja. Och då är min fråga till er, är det lönt att starta ett nytt parti? Alltså egentligen så kommer jag bara på ett parti som har lyckats från noll, och det är Sverigedemokraterna.
Mm.
Men alltså övriga sjukvårdspartier, Bollnäspartiet, plus 55 här i stan.
Nej, men det är väl regionala partier, de kommer ju ingen vart.
Nej.
Även vissa kommunala partier har faktiskt kommit in i olika städer runt om i Sverige.
Ja, regionalt.
Ja, även regionalt också, men jag menar både kommunalt och regionalt. Så att
men inte
är det möjligt, det är frågan vilket syfte det har, så att säga. Och det är väl sakpolitiskt syfte som... Leif Eriksson,
jag läste en intervju med just Leif Eriksson, så skulle det vara sakfrågor. Jag vet inte
vad
det betyder.
Nej, inte alls sakfrågor.
Ja, men sakfrågor försöker väl alla driva, enligt dem själva.
Ja, absolut. Hur går det med demokratin då? Är det vad ni är ute efter? Vad är demokrati idag?
Ja, det kan man också undra.
Ja, så att, jag vet inte, det är byns demokrati, men landets demokrati, världens demokrati. Demokrati är på fall, tyvärr.
Mm. Ja, det är
det här och där.
Att bara jag och vi och så, jag vet inte.
Ja. Men alltså, enfrågepartier har ju dykt upp och där de har fått genomslag också. Finns väl i Ljusdalspartiet eller vad det är, och liksom andra typer.
Men de har ju alltid varit bråkiga uppe i Ljusdal. Fast det är ju
men det är ju andra... Jag menar kommunala också, när de visar sig. I Sollefteå till exempel var i samband med sjukhuset.
Ja, visst, med nedläggningen.
Det finns ju... Det finns
jo, men det är väl typiskt enfråge.
Ja, enfråge och regelenfråge.
Ja.
Precis som sjukvårdspartiet.
Många gånger som i Ljusdal, där de är bråkiga, säger jag. Där har ju Ljusdalspartiet splittrats. Alltså.
Ja.
Inre problem och ditten och datten. Mm. Nåväl. Vi ska ta ett helt annat ämne, nämligen mönstrade kaffeburkar. Känner ni till det?
Ja, men det är så dumt. Så. Ja, men det är ju också liksom, hallå, är det AI? Där kan jag hålla med, Vera.
Ja. Jag har i alla fall koppar och grejer.
Sälj dem fort.
Ja, då, det där är ju intressant, för att när man tittar på alltså när man går tillbaka och tittar på antikfrågor och sånt där, så är det väldigt många som samlar olika typer av gamla kaffeburkar med olika liksom utseende, olika konstnärliga inriktningar och så där. Det är en stort samlarområde.
Mm.
Gamla, jag menar både Gevalia...
Jag köper kaffe,
får man inte säga reklam, men, alltså, men bara som exempel. Att,
det finns även andra sorters kaffe.
Ja, just det. Kaffeburkar.
Vi ska förklara lite för lyssnarna. Det hela gick ut på att om man köpte ett fåpaket av ett visst kaffemärke, så fick man en Mon Ami-mönstrad kaffeburk i plåt, och det orsakade hysteri.
Men är det inte så att folk blir ganska virriga när man får någonting?
Ja.
Jag tror att det är det också som är frågan om att oj, om jag är, då får jag. Att man blir liksom ivrig på det där sättet.
Ja.
Eller vad är det som...
Det där är liksom samlar i idiotin som finns, för det är samma om det är till exempel... Det kan vara annat också.
Mm.
Ja,
folk ska ha det första, så att säga, som är. Det var samma med Muminmuggar och sånt där som kan nå hiskeliga priser idag till exempel.
Ja.
Som är
där vet man inte. Jag vet kvällstidningarna. Ja, men titta på din Muminmugg, den kan vara värd 8 miljoner.
Ja. Okay. Det skulle jag vilja ha någon.
Nej.
Emma i vitrinskåpet.
Får jag göra en totalt personlig utvikning när det gäller kaffe?
Ja.
Av någon anledning som jag inte själv begriper, så kommer jag att tänka på kaffemärket Maxwell House.
Ja, just.
Kommer ni ihåg det?
Ja. Men jag tror inte att jag köpte
det. Det finns inte längre.
Nej.
Nej, det finns i vissa tydligen man kan, alltså storkök och sånt där kan köpa.
Jaha. Jaha.
Det var ju stort
det var stort, ja.
Ja.
Ja. Tider var komma och tider var försvinna, det var det heter det.
Ja. Tider var gå.
Ja. Har ni följt med i den här mystiska historien om hamburgaren?
Ja, SVT. Jag förstod inte riktigt.
Jag har sett en notis, men jag har inte förstått vad det handlade om för dem.
Ja, det handlade om att en vegansk reporter på SVT gick till Max och skulle köpa en vegansk hamburgare. Och så fick han en kötthamburgare.
Ja, som man inte upptäckte på en gång.
Nej, det tog ett tag.
Ja.
Ja. Sen gjorde han ett tv-inslag om detta. Och ställde då en stackars företrädare för hamburgarkedjan till svars. Och det har väckt, alltså det har blivit en jättegrej. Ja. Så det är två ministrar som har reagerat negativt på ett sånt.
Ja, jag har inte ätit kött och över 30 år. Nej,
men hamburgare har du inte ätit.
Nej, det ingår också det där. Och jag tycker att det är konstigt att man skulle ha veganiska köttbullar, att varför ska man göra liknande?
Ja, men det har ju kommit någon direktiv om det. Det får inte heta veganska köttbullar. Utan det får heta
vegobullar.
Ja. Det får det heta. Så,
ja, men jag som har delar utav familjen som är veganer, alltså det är speciellt.
Är det speciellt?
Ja, ja. Nej, men de säger med köttbullar, säger min son. Nej, men det är inte köttbullar.
Nej.
Det är grönsaksbullar.
Mm. Men varför liknar det? Kan man inte ha någonting på annorlunda? Så
nej, men nej, men jag tror att de saknar ändå det de har ätit en gång. Det
var inte jag i alla fall.
Nej, men de gör nog det. Det var väldigt gott med köttbullar.
Men det finns ju grillkorv.
Ja. Oh, ja, allting.
Men vad var det i princip som ministrarna reagerade på? Var det att de lämnade ut ett företag?
Nej, att det var en, ska vi se om jag kommer ihåg rätt här, att det var en politisering av tv, av tv-inslaget. Det var politiskt.
Ja.
Men alltså, jag vet inte hur mycket
jag kan inte hålla med om
synnerligen
det.
Dumt uttal. Ja, men det är sånt man kan ta upp och granska ministrarna över deras inlägg.
Ja.
Faktiskt.
Ja. SVTs nyhetschef Johanna Wågström menar ju på att ja, det dök upp ett morgonmöte. Och då var det någon som sa, ja, men det borde vi ta reda på, hur ofta händer det där? Och det gjorde de då. Och då var det en representant då för hamburgarkedjan som sa, jag har jobbat här i 25 år, det har aldrig hänt.
Nej.
Men det som var lite övertramp var väl kanske också det att rapporten i fråga sa att om en vegan får en kötthamburgare så kan det liknas vid att en köttätare får en hamburgare som är gjord på människokött. Det är samma äckelkänslor liksom.
Ja, men ursäkta.
Jag visste att du skulle säga så, Kiki.
Får jag berätta en anekdot?
Ja, absolut.
Jag var, alltså, det var en väninna, hon är jämngammal med mig, snart 80 år. Hon fyllde, tror jag, 30 eller 40. Och var rätt stor fest. Och så satt jag med några killar som var läkare och då sa jag, ja, jag tycker det är så synd, sa jag, att det går så mycket ungt kött till spillo. Hur menar du då?
Ja,
ja, med motorcykelolyckor och vanliga cykelolyckor, sa jag, så bränns ju människoköttet bara upp. Jag tycker vi kunde ta tillvara på det, vi kunde göra konserver. Folk bara stannade upp. Jag blev nästan lynchad.
Ja, vi skrattar om det där, men jag har vänner från Tyskland och de berättade väldigt mycket att det fanns ingenting annat än att vi var tvungna att äta barn skroppar. Mm. Så att jag menar, det, vi vet jo, inte var vi hamnar så småningom.
Stalingrad.
Ja.
Så att, från veganbulla till kannibalism.
Ja.
Det var snabba kast i radioprogram.
Ja, men kommer ni ihåg den där flygolyckan med de där...
I Anderna.
Ja.
I Anderna. Ja. What to do?
Ja.
Nu måste vi prata om roligare saker.
Ja, det kan vi absolut göra. Vi lämnar hamburgarna.
Ja.
Alltså en väldigt kort... vi har väldigt lite tid kvar.
Ja.
Vindkraft.
Ja.
Det slog mig när jag läste om den planerade vindkraften i något som heter Stormossan. Jag vet inte riktigt var det ligger. Det. Men då skrev det en förening som heter då Stopp för vindkraft i Stormossan. Och det är absolut den sämsta tänkbara placeringen. Det är värdefull våtmark, det är värdefullt växtliv och så vidare. Och då tänkte jag så här, vad är det som gör att de här vindkraftbolagen alltid väljer de absolut sämsta platserna.
Det är väl
inget... Oavsett om det är till lands eller till havs.
Det är väl inget konstigt. De går ju på helt andra variabler än vad liksom naturvärden. De går ju på liksom där det är maximal vindkraft.
Ja.
Alltså upp i luften.
Ja,
alltså, för att få de här... verken att fungera, vindkraftverken att fungera. Det är väl inte så konstigt. Och det är klart att...
Jag tycker de borde hitta någon sten i marken.
Men de måste ju hela tiden tänka på en årsmaximering av uthåll. Mm. Det är med inte sagt att jag är för det resonemanget, men jag säger utifrån deras ståndpunkt kan det ju hamna i konflikt med alla andra variabler, skyddsvariabler.
Men kommer ni ihåg när den där bron framtiden skulle byggas också, vilket drama skrev, fiskarna skulle dö och allting skulle dö. Och det har ju visat sig tvärtom.
Absolut.
Fiskarna har halabaloo där.
Så fel man kan ha.
Men
panelen har alltid rätt. Eller?
Ja, det tycker vi.
Jag tycker att vi ska skaffa hästar och vagn och komma tillbaka till 100 år tillbaka.
Ja, men jag är allergisk.
Men du får ha någon slöja på dig.
Men det är ett problem. Jag menar, det har varit liksom väldigt mycket för det här att man övergår till... ifrån liksom fossila bränslen och så. Va? Mm. Och nu kanske den käre Trump gör på det sättet en väntjänst åt alla andra miljövänliga alternativ.
Alltså
genom sina idiotiska liksom, övergrepp på Iran och alltihop och hela Mellanöstern.
Hör du, Conny, det där för lite för långt för denna diskussion.
Jaha, okej.
Snart får vi tacka honom.
Vi måste säga tack på er.
Ja.
Bokovira, Kiki, Conny.
Ja, tack.
Tack för denna gång.
Tack för idag.
Nu blir det Ackerbilk.
Jag skulle ha sagt att vi tar över.
Thank you.
Akabylk, låten heter The Harem. Ja, Sven-Erik Lundberg, vad ska vi ägna oss åt i veckan som kommer?
Ja, jag hittar mest musik faktiskt, som jag brukar göra. Fast ja. Det känns lite mera musik idag faktiskt.
Okej, spännande.
Imorgon klockan 11 är det öppen repetition med Gävle symfoniorkester. Mm. Så det kan man gärna gå dit och lyssna på klockan 11 då. Va? Mm.
Och det brukar vara fri entré dessutom.
Det är fri entré, ja. Mm. Torsdag. Folkmusik, Fränder på Gävle konserthus klockan 19. Eller om man vill gå på bluesjam på musikhuset också klockan 19. På fredag är det Nostalgi på Agnes kulturhus med Allan Edvards visor klockan 13. Och det tycker jag är en ganska skojig sak faktiskt. Han skrev några här grovdoppa kallar han dem.
Ja, just det. Ja.
Mm. Sen kan man gå på lördagskväll på Frälsis om man vill på lördag. Och det är countrypastorn Gunnar Johansson från Sundsvall som framträder heter det, på Frälsis armén klockan 18. Eller om man hellre vill gå på Blues Night i samarbete med klubb Body and Soul på musikhuset klockan 19. Och på söndag är det dansband. Mm. På Gavlehovshallen 17-22. Det är Gävlemalan med Date and the PH.
Jaha. Men det är inte en sån där dansmaga.
Ja.
Ja. Eller?
Det är
ja, något sånt. Ja.
Som det handlar om.
Det låter så i alla fall.
Ja.
Ja. Ja, men du, det var mycket musik.
Det är mycket musik.
Härligt.
Ja, det blir lätt det nu.
Ja.
Jag ska hitta någonting.
Ja, precis. Nästa vecka är Seniorradion tillbaka naturligtvis. Som vanligt tisdag klockan 9, då är det Karin Fagerlund som håller i taktpinnen. Och då ska vi få lyssna till en stadsvandring med Gunnar Lidfelt, den förre stadsarkitekten. Nu tillsammans med vår reporter Gunnar Jonsson. Och de ska vandra i Albionkvarteret, om jag har fattat rätt. Mm. Karin har själv varit i Alperna ända tills helt nyligen och därifrån får vi nog också höra något reportage om utförsåkning, gissningsvis.
Ja, ja. Förmodligen så var hon äldst i backen också.
Ja. Räknar med. Karin kan vi väl kort nämna är ju vårt spänstfenomen här på radion.
Absolut. Ja.
Hög ålder, men utförsåkning det släpper hon nog aldrig, tror jag.
Nej.
Vi ska tacka för oss då för denna gång. Timo Heino har skött tekniken och jag heter Mats Lundvall. Ni lyssnar på oss igen klockan 16 idag. Då går programmet i repris. Och från och med imorgon skulle jag tro så finns vi också på nätet seniorradion.se. Och glöm då inte att gå in och titta på våra boktips som ligger där. Nu tar vi och säger ha en riktigt bra vecka till alla våra lyssnare och vi säger ha det bra med Cannonball Adderley, låten Something Else.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.